Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag hälsar vi Steven Ekholm välkommen att semesterprata för oss. Välkommen Steven!
Ongi i torri euskalleria, nere i sena Stivenda. Ja, det där var ett försök att säga några ord på Europas äldsta språk, baskiska. Helt utan språkliga släktingar lever detta märkliga och svårbegripliga tungomål fortfarande kvar i gränslandet mellan sydvästra Frankrike och norra Spanien. Detta urgamla språk pratades sannolikt redan av de förhistoriska människor som för runt 20 000 år sedan bodde i och utsmyckade de berömda grottorna i Altamira och Lascaux. Samma tidsperiod, liknande konstnärliga stil och i princip samma geografiska område i vilket det baskiska språket fortfarande lever kvar. Och baskerna själva naturligtvis. Ongi Torri, välkommen till grottan, typ. Det baskiska språket lever märkligt nog kvar, trots alla försök genom historien att utplåna det. För det är ju det assimilering faktiskt handlar om. Romarna, som en gång gav baskerna sitt namn, lyckades ersätta, assimilera, utplåna samtliga befintliga språk på den iberiska halvön med sitt eget härskarspråk, latinet. Ja, förutom baskiskan då. Det tjurskalliga hederfolket i sina otillgängliga berg gav helt enkelt inte upp. Så till slut gjorde dock romarna det och dealade istället med baskerna. Vi stör inte er om ni inte stör oss. Och härmed fick faktiskt baskerna ett första erkännande till ett visst självbestämmande. Något man sedan dess aldrig velat släppa. Det går snarare som en blodröd tråd genom deras långa, långa historia. Nere i sena Steven Ekholm da. Jag heter Steven Ekholm och kommer vara er radiovärd idag. Mitt program kommer handla om min kärlek till Baskien. En hel del om gastronomi och hur dessa två personer faktiskt la grunden till ett VM-guld i kokboks-VM nu i maj. Fast då med en bok om Höga kustens gastronomi.
Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color son muy fácil de entender. Cantando voy haciendo al mundo feliz. Yo soy candela que para los pies está morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué.
Livsavgörande händelser är omöjliga att förutspå. De skulle ju knappast vara livsavgörande om man kunde förbereda sig på dem. De måste helt enkelt komma som en överraskning. Och en rejäl sån. En av dessa händelser som fick mig att falla pladask för basken, basker och deras fantastiska gastronomi var ett restaurangbesök på en av världens mest hyllade och uppburna restauranger. Arzak i San Sebastian. Jag hade visserligen ätit på flera andra Michelin-stjärnebeströdda krogar och bara några dagar tidigare på en annan trestjärnig krog i stan, Aquilarre. Men någonting hände på Arzak som därefter fick min inre kompass att ständigt peka på basken som ett slags Shangri-La. En plats jag ständigt vill återkomma till. Ja, kanske till och med kalla ett andra hem. Ingen dålig effekt av en lunch kan man tycka. Men det som skedde mellan 13.00 då vi och jag och min fru Maria klev in i restaurangen och klockan 19.00, 6 timmar senare, då vi väl satt oss i taxin för att åka tillbaka till hotellet har förändrat mitt liv. Jag vet fortfarande inte exakt vad som hände, men det oerhört personliga mottagandet av den levande gastrolegenden Jean-Marie Arzak och hans dotter Elena, som numera styr den trestjärniga skutan, var något utanför allt jag hade varit med om. Innan vi visades till borden visades det runt, i köket, i vinkällan och i labbet, där man experimenterar med smaker och texturer och skapar alla berömda rätter. Det kändes verkligen som att jag hade vunnit guldbiljetten i Kalle och chokladfabriken. Från att ha varit på utsidan hade jag nu på något sätt kommit in i värmen, och det som jag upptäckte där var lite som att komma hem. Jag kände en omedelbar attraktion och tillhörighet till allt jag såg i köket. Trängseln, energin, värmen, estetiken, allt superorganiserat mise en place, lagarbetet, anspänningen och även familjekänslan. Det här var helt klart ett lag där alla visste vad som förväntades av dem. Kockar, sommelierer och serveringspersonal. Och det här skedde alltså innan vi ens hade visats till bordet. Och när det väl skedde öppnades även ett annat gastronomiskt drömtillstånd. Ett slags gastronarnia man ramlar in i oförberedd, och magiska saker och ting sker utan att man riktigt förstår varför. Men snart anar man ändå konturen av logiken och det hela börjar likna en slags dans där man själv snart slutar att kämpa emot och istället kapitulerar för totalupplevelsen. Att kämpa emot, om nu någon undrar, kan en sån här gång vara att be att få se vinlistan, vilket jag naivt nog naturligtvis gjorde. Snart dök sommeljären upp med en rullvagn med tre gigantiska 10 cm tjocka volymer med restaurangens tusentals olika viner. Jag insåg det omöjligt och överlät vinvalen till den vars profession det nu faktiskt är. Champagne följdes av mer champagne och andra drycker som ackompanjerade mängder av amuséer, smårätter och slutligen en hel avsmakningsmeny som det tog timmar att njuta sig igenom. Långt senare när lunchen var över kom Elena fram och bjöd in oss till det exklusiva bordet inne i det stora köket som nu var perfekt rengjort och skinande blankt och redo för middagspasset. Där inne i restaurangens hjärta finns ett chef's table där väldigt speciella och kanske även ljusskygga personer, Spaniens kung bland annat, brukar vilja äta och samtidigt njuta av det gastronomiska skådespelet. Där väntade nu pappa Juan Maria Arzak, det spanska och baskiska kökets gudfader, och det glada umgänget fortsatte. Mer champagne korkades upp och röker jag möjligen cigarr? Ja, gärna. Och där satt vi, jag, min fru och två av världens främsta kockar. Dricker ännu mer skumpa, röker cigarrer, pratar om Sverige, om svenska bekanta, minnen och framtiden och familjerna. Alltid familjerna. När klockan slog 7 på kvällen gjorde vi oss beredda för att oundvikligen återinträda i den yttre verkligheten. Det var dags att betala kalaset. Banne mig, det här fick kosta vad det kosta ville. Jag hade bejakat allt, tackat ja till allt och jag hade bestämt mig att inte ångra något. Istället viftade mina nya gastrohjältar vänligt men bestämt bort betalningsförsöket och tackade istället för besöket, kindpussade hej då och ledde oss till ytterdörren där en taxi väntade utanför. Hej då, agur, bara sådär. Vi fattade verkligen ingenting. Vad var det egentligen som hände? Denna oväntade och fullständigt oproportionerliga generositet mot två främlingar. Vi saknade fullständigt ord och skrek i eufori rakt ut i taxin på väg tillbaka i centrum. Jag hade fått en första smak på vad basker kan vara när de är som allra bäst, vilket de ganska ofta är. Och jag var förändrad för alltid.
See the reality. As I close my eyes at night, I know there will always be a place to go. And I'm amazed by the calmness.
Idag, tack och lov, är Baskin kanske främst känd för sin gastronomi. Hundratusentals människor besöker årligen detta matmäcka för att njuta av lokala råvaror av högsta kvalitet, tillagade och serverade av den armé av toppkockar som kommer härifrån. Det sägs att San Sebastian är den stad i världen med flest Michelinstjärnor per capita. Det finns bland annat 3 restauranger med 3 stjärnor, en med 2 och en hel drös med 1 stjärna i en stad med drygt 200 000 invånare. Inte dåligt alls. Men det är inte bara i San Sebastian gastronomin är i fokus. Även städer som Bilbao, Vitoria-Gasteiz och Pamplona är veritabla hotspots för alla matmässiga pilgrimer. Mat är verkligen en viktig angelägenhet för de flesta basker, i städer såväl som på landsbygden. 2 av världens främsta kulinariska utbildningar finns bland annat i San Sebastian och Bilbao. Och året runt ordnas matutställningar, lokala och regionala tävlingar för producenter av minsta lilla men högt älskade grönsak, ost, vin eller cider. I staden Tolosa är man förutom sin spektakulära utomhusmarknad alldeles särskilt stolt över sin lilla svarta böna som också heter Tolosa-bönan. Den firar man lokalt med en veckolång fest i november varje år. Och detta matfirande återfinns överallt i Baskien. Alla byar och städer med självaktning firar någon liten grönsak eller annan produkt. Den baskiska varianten på tapas kallas pinchos. Alla som har varit i Baskien har sett de välfyllda bardiskarna med mängder av läckra godsaker som utvecklats till en slags baskisk signaturprodukt. Pinchos kan numera vara allt möjligt som tillagas och serveras på barerna, kalla som varma. Innovation är drivkraften. Man får idag plockmat på riktigt hög gastronomisk nivå för en obegripligt liten slant och alla älskar dem. Det skrivs guideböcker om vilka pinchosbarer vars specialiteter man bara inte får missa. Och naturligtvis tävlar man i mängder av prestigefyllda pinchos-tävlingar, lokala såväl som regionala. Det finns exempelvis en särskild pinchos-tävling för torsk. Torsk-pinchos. Väldigt populär att delta i dessutom. Dessutom utvecklades ett annat väldigt speciellt gastronomiskt fenomen i Baskien. De gastronomiska sällskapen, eller chokos som de kallas på baskiska. Det äldsta och därmed det första av dessa speciella institutioner grundades i San Sebastian. Var annars? År 1870, då en gammal frimurarloge brann upp i Gamla stan. De kvarvarande medlemmarna valde då att skapa något nytt och det första sällskapet såg ljuset. Idag finns över 1500 aktiva chokos i hela Baskien, där främst män, det hela utvecklas tack och lov fast alldeles för långsamt i rätt riktning, men även med kvinnliga medlemmar. De träffas under jovialiska omständigheter för att laga mat, äta, sjunga och som det kom att bli, få en fristad för att kunna prata baskiska. Under Franco-diktaturen var det länge strikt förbjudet att prata baskiska. Men på dessa medlemsstyra klubbar kunde man komma undan med det. Kanske är det en del av varför de är fortfarande så populära att vara med i. Bara i San Sebastian finns idag runt 150 självständiga matklubbar, vissa med flera 100 medlemmar.
Thank you.
Vad händer då med en gastronomiskt lagd författare och frilansjournalist i en miljö som Baskien? I mitt fall var det oundvikligt. Jag fick naturligtvis mängder av bokidéer. Om regionen, om mat, om vin och om alltihopa tillsammans. Den första seriösa idén som jag började snickra på var att skriva en bok om de viktigaste baskiska råvarorna som utgör stommen i deras traditionella kök. Ansjovis, torsk, tonfisk, olika bönor, pepparfrukter, sparris, idiazabalos, cider, chakolivinet och många fler. Jag tänkte mig en bok där varje kapitel skulle utgå ifrån en råvara. Där jag som en slags gastrotintin skulle hänga med och skildra alla de som odlar, fiskar, jagar, plockar och berätta historien bakom. Om människorna som faktiskt ser till att Baskien blivit detta matmäcka som det är idag. Inte bara ännu en snygg receptbok med mat på tallrikar. Utan man vill veta var ingredienserna kommer ifrån. Men självklart skulle ändå varje kapitel sluta hos någon berömd kock och bli en vällagad rätt i dennes händer. Hela resan alltså. Jag var väldigt nöjd med idén för det fanns ju ingenting liknande på bokhandlarna nere i Basken eller på nätet. Så jag nämnde den här idén för tidigare nämnda Elena Arzak fast vid ett senare tillfälle. Och hon gillade det och lovade öppna hela sitt nätverk av gastrogudar. Han på den restaurangen var riktigt bra på bacalao och hon på den kunde ta svampkapitlet och så vidare. I verkligheten skulle ju alla namn hon nämnde kunna göra allt i boken, inklusive henne själv. Men av respekt för mitt projekt fördelade hon kapitlen rättvist. Det här var ju fortfarande på idéstadiet, men hur skulle det gå till rent praktiskt? Jag insåg att skulle jag göra det jag ville vore jag i princip tvungen att flytta ner till Basken under minst ett år. Det var kanske ett attraktivt men ett något svårlöst problem just då. Dessutom saknade jag ett förlag för boken. Så det bokprojektet fick ligga till sig helt enkelt. Men det kom att återuppstå senare. I princip med samma upplägg fast om en annan del av världen. Fast mer om det senare i programmet.
Bye.
I samband med att jag avslutade min anställning på Örnsköldsviks folkhögskola frigjordes plötsligt den tid som ändå behövs för att ge sig på ett längre skrivprojekt. Jag hade lite som ett standardsvar när folk frågade mig vad jag skulle hitta på nu. Sagt, jag ska skriva en bok om basken. Mest för att ha något att säga. Men tanken blev till handling och jag kontaktade förlaget Karavan som gör de roligaste och mest personliga guideböckerna i Sverige. I serien finns mängder av intressanta titlar som Berlin, Paris, New York och även regioner som Provence och Toscana. Jag tänkte att världen, i alla fall svenskarna, behöver verkligen upptäcka mitt San Sebastian. Och med tanke på hur många gånger jag varit där och ätit på i princip alla barer och restauranger, det här är naturligtvis en överdrift, även om det inte känns så ibland, så borde jag ju kunna skriva just den boken. Sagt och gjort, jag presenterade min idé och efter ett tag kom svaret. Ja, San Sebastian kanske var lite för litet. Kunde jag möjligen tänka mig att skriva en bok om hela basken istället? Aldrig i livet, sa jag inte. Självklart var detta ett drömprojekt och samma dag som kontraktet var påskrivet bokade jag första resan av ett antal under det kommande året. Även för mig fanns det naturligtvis många vita fläckar på den baskiska kartan. Och förresten, vad menar man egentligen när man säger Baskien och hela Baskien? På svenska säger vi lite vagt Baskien eller Baskerlandet utan att riktigt veta var och hur vi drar gränserna. Men för dem själva är det lite mer komplicerat. Det finns ju en region i Spanien som heter País Vasco som innefattar tre provinser, Guipúzcoa, Biscaya och Álava. Och där kunde det ju sluta. Men det går inte riktigt, för att det baskiska kulturinflytandet, det vill säga det basker levt i årtusenden och fortfarande gör och fortfarande talar sitt urgamla språk, typ mellan grottmålningarna i Lascaux och Altamira. Och ännu viktigare, känner sig som basker. Det området är betydligt större. Så förutom de tre provinserna i País Vasco räknas även regionen Navarra in i detta större Baskien. Och inte nog med det. Tre franska provinser på andra sidan Pyrenéerna är också en del av det baskerna kallar Euskalleria. Ett inte helt ovanligt graffiti man kan se i Baskien är 4 plus 3 är lika med 1. Det vill säga de fyra spanska provinserna plus de tre franska är lika med ett land. Inte alla håller med om denna verklighetsbeskrivning. Men samtliga av mina baskiska vänner gör det. Och därför var det naturligt att min bok som just heter Mitt Baskien också skulle innehålla hela området. Ett år senare, år 2016, fanns boken sålunda och äntligen i tryck. Och trots att det är en allmänt fast personlig guidebok så inser jag hur stor del gastronomi jag faktiskt lyckades få med i. Restauranger, barer, mat, dryck, matmarknader. Min redaktör tjatade på mig, ta med shopping. Jag spjärnade mot allt jag kunde. Själlös shopping stod mot själfull gastronomi. Och jag tycker nog att jag vann den kampen.
I'm not afraid to die.
I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck! To wreck!
När min Baskienbok väl var ute i handen fick jag samma gamla fråga som tidigare. Vad ska du göra nu? Eller snarare, vad blir nästa bokprojekt? Jag hade ju fortfarande ingen möjlighet att flytta till Baskien för den stora matboken och hade heller inget förlag, så den boken fick fortsätta att mogna. Men idén kanske kunde överföras till Sverige istället. Tänk om jag gjorde samma typ av bok fast med svenska klassiska råvaror och produkter som Kalix löjrom, flodkräftor, gotlandstryffel, gås och surströmming. Jag hade ganska nyligen skrivit några längre reportage om just tryffel på Gotland och Kalix löjrom med precis den vinkeln, att vara på plats när det händer. Bra idé, men även detta kräver en rejäl budget och jag skulle även behöva hitta ett lämpligt förlag som skulle kunna göra boken rättvisa. Så den bokidén fick också vila, precis som ursprungsidén. Men sedan kom jag på att varför inte utgå ifrån min egen plats på jorden, här i Höga kusten. Det skulle i alla fall inte kräva emigration. Jag började strukturera upp kapitlen efter råvarorna och självklara kapitel var ju surströmming, tunnbröd och även våra två flaggskepp på sprithimlen. Även lax och sik kändes ju rätt, men sedan var det ju rätt många produkter eller råvaror som inte var särskilt unikt ångermanländska. Ost, gris, lamm, älg, grönsaker, svamp och bär. Hur skulle man kunna ha med dessa i en bok om gastronomi i Höga kusten? Lösningen var ju lika bra som enkel. Det handlar ju inte bara om själva råvaran, även om recepten naturligtvis handlar om just det. Utan det handlar i ännu högre utsträckning om personerna bakom. De som faktiskt fiskar, odlar, bakar, syrar, jagar, destillerar och ystar just här. Det är ju faktiskt alla människor som bor och verkar i just vår del av världen som är Höga kustens verkliga terroir. Vinkeln var därmed löst. Så när samma gamla fråga dök upp igen svarar jag: jag ska skriva en matbok om Höga kustens gastronomi. Fast denna gång blev inte reaktionen "aha, vad kul", utan det blev "aha, det har vi också tänkt". De som var vi i detta fallet var mina tre kollegor i redaktionen på magasin Höga kusten. De berättade att även de hade gått i samma tankar men inte riktigt funnit formen. Men att vi skulle skriva två parallella projekt kändes onödigt. Så vi bestämde att vi istället satsar på ett gemensamt.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. like the sky that we look upon to tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay, stand by.
Baskiska bokidé, som sedan blev ett Sverigeprojekt, landade till slut och fann sin form i och om Höga kusten. Mina kollegor Anders, Peder och Håkan gillade min idé och upplägg, och för min egen del var förlagsutmaningen löst. Jättebra! Och så ondo på baskiska. Men sedan började själva jobbet. Det finns ju det klassiska uttrycket, ju fler kockar desto sämre soppa. Jag vet nu inte om soppan faktiskt blir sämre, och i vårt fall blev ju soppan synnerligen god. Men uttrycket har verkligen kommit till av en anledning. Det var en riktig utmaning att ha så många människor involverade i ett så komplicerat bokprojekt. Det var vi fyra, 8 fantastiska kockar och alla underbara matproducenter. Och därtill kommer alla intervjuer, platsbesök, provlagningar av alla recept, fotografering, att skriva fungerande recept och slutligen alla tusentals korrekturvändor. Det var en ofattbar lättnad när boken väl såg dagens ljus förra året. Och en ännu större glädje när vi såg att den togs emot så väl, särskilt här i regionen. Bokens titel, Vår del av världen. Höga kusten, ursprung, råvaror och smaker, handlar ju inte bara om författarens och fotografernas del av världen, utan om alla som bor här eller har ett hjärta i Höga kusten. Och det kändes som den tanken faktiskt slog rot hos många. Boken blev deras också. Något att vara stolt över. Kanske var det just den känslan som vi lyckades förmedla även till folk utanför vår region. För i november förra året förärades boken med första pris av Måltidsakademin i Stockholm. SM-guld alltså. Och därmed var vägen öppen för att få tävla i VM i Kina i maj. Spänningen steg märkbart när vi i januari meddelades att vi var en av de 20 finalisterna som valts ut bland hundratals andra vinnarböcker från hela världen. Och den 26 maj kunde Peder, som var den enda av oss som hade möjlighet att närvara på plats, ta emot första priset även i Gourmand Awards. VM-guld alltså. Best in the world. Ofattbart. Underbart. Men ändå kortvarigt. För ganska snart efter att segerdammet lagt sig kommer samma gamla fråga upp igen som alla författare får i min situation. Vad ska du göra nu då? Vad blir det för nästa bokprojekt? Och mitt svar denna gång är: jag ska skriva en bok om baskisk gastronomi. Så vem vet, vi får väl se. Stort tack för att just du lyssnat idag och har nu en riktigt skön sommar. Och varför inte spendera en del av den i Baskien? Då ses vi kanske där. Agur!
Cuando en la vida se sufre una herida, cuando se pierde sangre querida, en ese momento con el destino en tus manos, ahí echa pa'lante mi hermano con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor por la traición que te brinda un amigo, en ese momento piensas que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En ese momento piensas que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Cuando la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida.
Cosas buenas, indestructible, echa pa' allá, déjame en paz.
Musiken ni har hört idag är bland annat två låtar av Diego El Cigala. Det var den sista vi hörde, Indestructible, och Moreno Soy. Även två låtar med fantastiska Florence and the Machine, Ship to Wreck och Stand By Me, som för övrigt är film- eller dataspelsmusik till Assassin's Creed. Bara en sån sak. Och även fantastiska Nathalie Migdal, Open Your Eyes. Från Puccini så har vi Tosca, Jonas Kaufmann, som sjunger kanske världens vackraste aria, Elocevande ställe. Och även Luciano Pavarotti, Nessun Dorma från Turandot. Jag tackar så mycket för att ni har lyssnat på den här musiken. Ha det bra!
Ni har lyssnat på Radio Övik, där Radio Nolaskogs producerar Semesterpratarna, som i år sänds för sjunde året i rad.